Och vem vet, kanske kommer det att gå lika den här gången. Att vi ger oss ut för att återupptäcka månen, men det vi sist och slutligen ser med nya ögon är jorden. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Jag missade Neil Armstrongs historiska steg på månen med 4 månader. Jag har vaga minnen av att ha suttit framför TV:n när de sista Apollo-expeditionerna pågick. Jag var drygt 3 år gammal då. Och sen flög tiden iväg. Årtiondena rullade förbi och trots alla storslagna löften och planer från Apollo-eran återvände vi aldrig till månen. Signatur inte bitter, men... Nå, nu börjar jag återfå lite av hoppet om att också vi generation X-are ska få uppleva lite av månfärdernas tjusning. Artemis 2 är redan i startgroparna. Helt nyligen har den enorma SLS-raketen med Orion-kapseln högst uppe faktiskt rullats ut på startplattan på Cape Kennedy. Exakt när avfyrningen sker är ännu inte fastslaget, men det så kallade startfönstret öppnas hur som helst den 5 februari. Och sedan, sinni, ska vi resa längre bort än människor har gjort på över 50 år. För första gången sedan Apollo-eran ska astronauter alltså lämna jordens närhet och färdas hela vägen till månen. De ska inte landa, de ska flyga runt månen och återvända hem som en övning inför Artemis 3. Samma upplägg som då Apollo 8 banade vägen för Apollo 11 1968. Vi ska hur som helst kolla in Artemis 2 i veckans kvanthopp. Vem är det som åker? Vad ska de göra under resan? Vad betyder det här för mänsklighetens eventuella framtid på månen, på Mars och kanske ännu längre ut? Så spänn fast säkerhetsbältet, för nu kör vi. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Det är julafton 1968. Det har varit ett jobbigt år. Vietnamkriget har rasat vidare för fullt. Martin Luther King och Robert Kennedy har mördats. Städer brinner. Framtidstron är skakig. Men just i det läget hörs en röst från rymden. Från ett rymdskepp som precis har glidit fram bakom månen. Från den sida som ingen människa tidigare har sett med egna ögon. Hela världens samlade TV-publik spetsar öronen när expeditionens befälhavare Frank Borman läser några rader ur första Mosebok. Och eftersom det är julafton avslutar han med:
And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
5 more years of war, in a speech before the convention of the veterans of foreign wars.
Balsam för själen för alla på den krigströtta och kaotiska jorden.
That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.
Samtidigt ser Apollo-astronauterna i sin kapsel förundrat på när jorden stiger upp över månens horisont. En liten, blå, sårbar skiva i ett annars fullständigt svart universum. Det är första gången som mänskligheten ser sitt hem utifrån. Vi har kommit en lång väg på en väldigt kort tid. Många som följde med Apollo 8:s färd på TV var födda under tiden innan både den första bilen och det första flygplanet. Dagen före uppskjutningen besöker Charles Lindbergh besättningen på Apollo 8 den 20 december 1968 på Kennedy Space Center. Det är ett medvetet och starkt symboliskt möte. Lindbergh hade 41 år tidigare flugit ensam över Atlanten i sitt flygplan Spirit of St. Louis.
33 hours later, he landed at Le Bourget.
Nu skakar han hand med tre män som står inför nästa stora språng. Att lämna jorden helt och hållet. Apollo 8-besättningen berättar senare att det här besöket gjorde intryck. Lindbergh sa det ingenting dramatiskt direkt. Han önskade dem helt enkelt lycka till och påminde om hur ensamhet, osäkerhet och ansvar känns när man gör någonting som ingen har gjort förut. Apollo 8 var egentligen inte tänkt att bli just så här, just i den stunden. Månen skulle erövras, men det skulle ske lite mer försiktigt. Fler testflygningar, steg för steg. Men hösten 1968 börjar rykten cirkulera. Sovjetunionen kan ha någonting stort på gång. Så NASA tar ett beslut i sista stund. Vi kör nu. Problemet är bara det att Saturn 5-raketen aldrig tidigare har flugit med människor ombord i det här läget. Också om starten lyckas, när Apollo 8 försvinner bakom månen, bryts radiokontakten. I nästan tre kvart är de helt ensamma. Ingen på jorden kan höra dem. Ingen kan hjälpa. Och det är just i det här skedet de ser jorden stiga upp över månens horisont i slutet av den här ensamma sträckan. William Anders grabbar sin svensktillverkade Hasselblad-kamera och tar den berömda bilden Earthrise, jorduppgång. En bild som inte visar vad vi kom hit för utan vem vi är. Som befälhavare Borman senare uttrycker saken, vi gav oss av för att utforska månen och upptäckte istället jorden. Och ser man på, inte länge efter Apollo 8 stiftas en mängd viktiga miljölagar i USA. En ny medvetenhet har vaknat om hur liten och bräcklig vår värld är. Om hur nationsgränser inte går att se från rymden. För se ska Artemis 2 påminna oss om det, montro. Nå, hur som helst, Apollo 8 visade att det går att ta sig till månen och tillbaka. Armstrong och Aldrin gjorde det året därpå med fötter på månens yta och allt. Och mer än 50 år senare ska människor återigen lämna jordens närhet. Uppdraget heter nu som sagt Artemis 2. Fyra astronauter får åka den här gången, inte tre som på Apollos tid. Och vem är de här fyra lyckliga då? Jo, befälhavaren heter Reid Wiseman, tidigare chef för NASAs astronautkår och för detta testpilot i flottan. Piloten heter Victor Glover med lång erfarenhet av både rymdstationen och manuell flygning. Något som är på sin plats i ett sånt här tekniskt generalrepetitionsuppdrag. Och så har vi mission specialist Christina Koch, ännu en veteran från internationella rymdstationen med nästan ett helt år i rymden i sträck.
I think it's wonderful for science. It helps us push the boundaries of what we know about what long duration spaceflight can do to the human body, and that's important for our future exploration.
Hon kommer att bli den första kvinnan någonsin som lämnar jordens omedelbara närhet. Och med på resan är också Jeremy Hansen från Kanada, den första icke-amerikanen som flyger till månen.
I can't wait to see our planet from afar as a backdrop to the moon. I'm humbled and honored for the opportunity to be the first Canadian to fly there. These are historic times.
Rymdfarkosten som de fyra färdas i är ny och rätt obeprövad, precis som Apollo-programmets kapsel var på sin tid. Orion heter den här nya rymdkapseln. Precis som Apollos kapsel är den konformad, byggd för att tåla ett brutalt återinträde i jordens atmosfär och för att landa i havet.
Splashdown. Orion, back on Earth.
Men där slutar likheterna. Orion är större, tyngre och byggd för längre resor. Den har mera utrymme, den har ett bättre strålskydd och den är konstruerad för att klara veckor i djupa rymden, inte bara dagar. Apollo var optimerad för ett snabbt besök på månen för att klara uppdraget med minsta möjliga marginal i ett rasande tempo. Orion är byggd för uthållighet, redundans och återanvändning i en tid där varje resa ska lägga grunden för nästa. Raketen som ska lyfta Artemis 2, den heter SLS, Space Launch System. På pappret är den världens mest kraftfulla operativa raket. Den starkaste sedan Saturn 5. SpaceX Starship är i och för sig både större och starkare, men den är på prototypstadiet ännu och har inte ens nått omloppsbanan runt jorden ännu. Till skillnad från både Saturn 5 på sin tid och den nuvarande konkurrenten Starship är SLS inte ett tekniskt språng. Den är snarare ett hopkok av en mängd beprövad teknik. Lite av en Frankenstein-raket faktiskt. Motorerna har sitt ursprung i rymdfärjans era och mycket av arkitekturen är, inom citat, begagnad. Ett medvetet och avsiktligt lite tråkigt val. Tillförlitlighet framför innovation helt enkelt. Det säkra före det osäkra. Liksom sin föregångare Saturn 5 är SLS byggd för ett enda syfte. Att skicka människor bortom jordens omloppsbana. Den använder två enorma sidoboosters med fast bränsle och en central raketkropp som bränner flytande väte och syre. Tillsammans utvecklar de en lyftkraft på mer än 35 miljoner newton. Det här motsvarar ungefär den kombinerade motorstyrkan i 30 Airbus A350-plan som alla kör med full gas. Skillnaden är förstås att jetplan är byggda för att flyga horisontellt medan SLS flyger rakt upp för att slita sig loss från jorden. Och som sammanfattning, där som Saturn 5 byggdes för ett snabbt och riskfyllt race mot klockan är SLS tänkt som en arbetshäst. Dyr, tung och långsam att bygga, men kapabel att bära stora laster långt ut i rymden. Den säger mycket om att fokuset den här gången inte har varit så mycket på kapplöpning utan mer på långsiktig närvaro. Och precis som Apollo 8 ska Artemis 2 alltså inte landa på månen, inom citat bara kretsa runt den och återvända hem. Det handlar alltså om ett testuppdrag. En mer än 600 000 kilometers provkörning längs en väg som ingen har åkt längs på mer än 50 år. Visst, 2022 hade vi ju förstås Artemis 1, men det uppdraget var obemannat. Det fanns inga astronauter ombord då. Syftet var helt enkelt att visa att de viktigaste systemen fungerar som de ska, att vi kan ta oss ut i rymden. Att hårdvaran låter oss flyga till månen och ta oss tillbaka igen. Nu gör vi samma sak med människor ombord och då är insatserna förstås betydligt högre. Cirka 10 dagar ska astronauterna tillbringa i rymden. Artemis 2 ska flyga längs en så kallad free return-bana. Det betyder att när rymdfarkosten väl har fått rätt knuff mot månen kan månens gravitation, om så krävs, ta över och böja banan tillbaka mot jorden utan att några fler motorer ens behöver användas om de skulle få något fel. Banan som Artemis 2 följer har ett historiskt eko faktiskt. När Apollo 13 drabbades av den berömda explosionen ombord tvingades astronauterna använda månen som räddningsplanka. Genom att justera kursen hamnade de just på en sådan free return-bana där månens gravitation böjde färden tillbaka hem mot jorden. Artemis 2 är alltså planerad att följa samma sorts bana redan från början, just för att säkerheten är inbyggd i uppdragets själva geometri. Det här är en testflygning som sagt och någonting kan gå snett, eller det måste man utgå från i alla fall. Och på grund av att Artemis 2 följer den här free return-banan så förväntas de slå det distansrekord från jorden som Apollo 13 satte. Artemis 2 kommer med andra ord att befinna sig på det största avstånd som människor någonsin har varit från jorden. Också om det finns många paralleller mellan både Apollo 13 men framförallt 1968 års Apollo 8 och 2026 års Artemis 2, inklusive att världen är lika krigisk och galen idag som den var 1968, så är det mycket som har förändrats under den här tiden. Framförallt har tekniken gått framåt en hel massa. Skillnaden i datorteknik mellan Apollo 8 och Artemis 2 är till exempel nästan svår att ta in. Apollo-astronauterna flög till månen med en dator som hade mindre minne och beräkningskraft än en modern smart klocka. Mycket av Apollo 8:s navigering sköttes manuellt med ruthäften, tabeller, stoppur och kommandon som knappades in i den väldigt rudimentära datorn för hand.
That work, you get that CP back in, but check in flight, okay.
Vår tids Orion-farkost är däremot ett flygande nätverk av datorer. Redundanta system som kontinuerligt beräknar banor, övervakar astronauternas hälsa och kan fatta beslut snabbare än en människa hinner reagera. Där som Apollo krävde ständig mänsklig inblandning är Artemis byggd för att låta datorerna bära det tunga lasset och låta astronauterna övervaka snarare än räkna. Och apropå astronauternas hälsa, ja. En viktig del av Artemis 2-uppdraget är uttryckligen dess funktion som ett testprogram för astronauternas hälsa bortom låg omloppsbana. Människokroppen i fokus alltså. De fyra astronauterna ombord kommer att vara utrustade med all världens sensorer och mätutrustning som kontinuerligt samlar in data. Under resan övervakas besättningens sömn, rörelser och hjärtfunktion i realtid, samtidigt som blod- och salivprov används för att följa hur immunförsvaret reagerar. Vi ska minnas att tekniken för den här sortens experiment inte överhuvudtaget existerade på Apollo-programmets tid. Sensorerna och biometrin har utvecklats enormt sedan dess. Utöver det här finns det små biologiska experiment med ombord, så kallade organ on a chip, som ska visa hur strålning och mikrogravitation påverkar biologisk vävnad. Allt det här görs hur som helst för att förstå vad som händer med kroppen när jorden inte längre skyddar oss från solens partikelstormar. Och för att avgöra hur länge människor faktiskt kan vistas i den djupa rymden. En annan sak som har förändrats sedan Apollo-eran, säkert minst lika mycket som datorerna, är kameratekniken ombord. På Apollo 8 var fotografering någonting som krävde planering, manuella inställningar och en begränsad mängd film som måste användas med stor försiktighet. Varje bild var dyrbar. På Artemis 2 är kamerorna digitala och gränslösa mer eller mindre, smarta och integrerade i farkostens system. För oss här på jorden innebär de toppmoderna kamerorna ombord på Artemis 2 en möjlighet att följa resan visuellt, nästan som om vi vore med ombord. Där som Apollo gav oss några få ikoniska ögonblick öppnar Artemis för ett kontinuerligt visuellt berättande där den mänskliga upplevelsen kan återges som aldrig förr. Men rent vetenskapligt betyder det här att Artemis-astronauterna kommer att kunna ta tusentals högupplösta bilder. Filma i realtid i gnistrande 8K och dokumentera detaljer i månens terräng, belysning och ytegenskaper på ett sätt som helt enkelt inte var möjligt på 1960-talet.
Flight fighter, trajectory go. Flight fighter.
Ett område av särskilt intresse är de djupa mörka kratrarna nära månens sydpol. Det är där vi vet att det finns avlagringar av vattenis och diverse flyktiga ämnen. Det här är en mycket speciell region, delvis med nästan ständig solbelysning, men också kratrar som ligger i permanent skugga. Många av de intressanta områdena vid månens sydpol ligger dessutom på månens baksida. Den del av månen som aldrig syns från jorden. Just den här regionen är superintressant just nu. Det verkar vara lite av en rush på gång till månens sydpol och till dess baksida bland världens rymdorganisationer. Amerikanerna kan snart få sällskap där, inte minst av kineserna som är väldigt mycket taggade. Indien också.
Extraordinary moment. India has made history by becoming the first nation to land near the moon's south pole. India now.
Det finns till exempel planer på ett enormt radioteleskop på månens baksida, nära månens sydpol uttryckligen. Ett teleskop som skulle kunna blicka tillbaka mot universums allra tidigaste barndom. I de evigt skuggade kratrarna där på månens baksida kan sådana observationer göras helt avskärmade från både jordbaserade radiosignaler och solens brutala strålning som annars skulle störa mätningarna. Det här alltså samtidigt som man kan bygga solpaneler på de kratervallar nära månens sydpol dit solen når med sitt ljus för energiförsörjningen. Plus att man kan utnyttja isen djupt nere i de skuggade delarna av kratrarna till att utvinna vatten som man kan spjälka till vete och syre för bränsle och andning etc. Men som sagt, allt det här ska Artemis 2 bara observera från ovan. De ska sondera terrängen med andra ord. Lite på samma sätt som Apollo 8 spanade ut potentiella landningsplatser för Neil Armstrong med besättning. Och allt det här kommer de att göra helt snart, kanske redan inom någon vecka. Och med tanke på det, var befinner vi oss just nu på tidsschemat?
Tonight the Artemis 2 rocket is in place on the launch pad and
själva raketen rullades ut den 17 januari i en mycket högtidlig och ceremoniell process från Vehicle Assembly Building, den enorma byggnad som NASA har vid Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida.
Inch by inch, America's moon rocket lumbered along its 4-mile commute from the Vehicle Assembly Building to Launch Pad 39B.
Den massiva SLS-raketen lastades på ett nästan lika gigantiskt diesel-elektriskt dragfordon och förflyttades nästan glaciärlikt långsamt i lugn promenadtakt ungefär från monteringshallen till själva uppskjutningsplatsen.
The top cruising speed of NASA's crawler, 1 mile per hour. No
surprise. Det har liksom blivit en del av rutinen för månfärderna det här. Det är fint tycker jag. Nästa stora steg är sen det som vi kallar en wet dress rehearsal, planerad till den 2 februari. Då fyller man raketen med nedkylt bränsle för att försäkra sig om tankarnas trycktålighet och för att kolla att det inte finns några läckor där. Förhoppningen är ju förstås att inga problem ska dyka upp. För om man hittar läckor, då riskerar Artemis 2 att missa uppskjutningsfönstret som öppnas den 5 februari. Varje månad finns det alltså ungefär 5 dagar då jorden och månen står rätt i förhållande till varandra för att en sån här uppskjutning ska fungera. Därav alltså ordet uppskjutningsfönster. Missar man februarifönstret, då får man istället sikta på Mars. Månaden Mars, inte planeten. Och därefter på april, om så krävs. Men frågan återstår. Varför vill vi egentligen tillbaka till månen? Varför just nu? Nå, en stor del av svaret handlar om geopolitik. Det är ett nytt läge nu jämfört med 60-talet, med fler aktörer. Som sagt, Kina vill till månen, liksom också Indien. Ryssarna, de vill säkert också, men deras rymdprogram är av uppenbara skäl rätt så mycket på dekis just nu. Så de lär förbli på avbytarbänken tills vidare. Men som sagt, vi ska inte landa på månen ännu. Det ska alltså följande expedition göra. Artemis 3.
The Space Launch System is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon.
Målet för landningen är möjligen Shackleton-kratern vid månens sydpol. Och besättningen ska vistas på månen i omkring en vecka, så är det tänkt. Och det här är alltså menat att bli första gången som en kvinna sätter sin fot på månen. Just nu räknar NASA med att Artemis 3 kan bli av någon gång under 2027. Men uppdraget har redan skjutits upp flera gånger. Först var målet mitten av 2020-talet och tidsplanen lever fortfarande, kan vi säga. Det beror på många kritiska pusselbitar. Bland annat så måste SpaceX genomföra en obemannad testlandning med sin månlandare. De ska ju leverera själva månlandaren för Artemis-programmet. Är det tänkt? Eller om det sist och slutligen blir Blue Origin, det återstår att se. Men i alla fall, nya rymddräkter måste bli klara och resultaten från Artemis 2 ska analyseras, etc. Så därför säger NASA själva gärna tidigast 2027, snarare än ett exakt datum. Nå, hur det än går med framtidsplanerna på längre sikt så har vi Artemis 2 att se fram emot härnäst. Samma resa som Apollo 8 gjorde 1968, men med helt andra erfarenheter i bagaget. Och vem vet, kanske kommer det att gå lika den här gången. Att vi ger oss ut för att återupptäcka månen, men det vi sist och slutligen ser med nya ögon är jorden. Man kan ju nästan hoppas det faktiskt. Vi behöver påminna oss själva om vad den här planeten betyder för oss. Den är mycket viktigare än månen. Och det var allt för den här gången. Ett nytt Kvanthopp-avsnitt dimper in på Yle Arenan nästa lördag. Ha det bra till dess, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!